Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt underbart program här på Levande ord. Och mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson och jag ska vara med dig i programmet här en liten stund framöver. Och det är bara för underbart att få sitta här och dela Guds ord med just dig här idag. Och bara få fördjupa oss in i det och ta del av den materien, för att det är så underbart att vi kan få studera Guds ord. Det här är liksom instruktionsboken som hjälper oss framåt, som hjälper oss hur man ska tackla olika situationer i livet. Ja, den kanske inte står precis ordagrant. Sån och sån ska du göra och sån ska du inte göra. Men däremot så ger den oss vishet och kunskap. Och precis som vi har undervisat de sista veckorna här utifrån Filipperbrevet, så har vi i de här serierna hela tiden påbörjat och återkommit till just det första kapitlet och den 9:e versen. Och den här bönen som Paulus har för Filipperna. Och den bönen den har han fortfarande också för dig och mig idag. Men vi kan också be den här bönen personligen. Och jag vill faktiskt läsa upp här ifrån, börja upp dagens program här med att läsa ifrån Filipperbrevet innan jag faktiskt går till ett av mina favoritkapitel i hela Bibeln. Nej, det är många kapitel som jag bara älskar, men det finns ett här i Filipperna som vi bara ska gå till om en stund. Men vi börjar här i det första kapitlet och den 9:e versen, så står det så här: och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Och det brukar jag lägga till: amen. Halleluja. Och så om du någon gång kan fundera på varför säger alltid kristna amen. Vet du vad? Amen betyder jag är enig. Amen. Det är därför jag säger det lite emellanåt. Jag är enig med det jag just precis har sagt. Att jag är enig med mig själv. Nej, lite skämt åsido. Men det där just om att när man säger amen, så säger man, då ger man liksom sitt medgivande. Man är liksom överens med det som personen i fråga har sagt eller så vidare. Och i vissa sammanhang så praktiserar man just det, att när talaren säger någonting så säger folket amen. När det liksom stämmer liksom överens med. Man är enig, man är överens om det som sägs. Men i alla fall, den här bönen ber Paulus om att vår kärlek ständigt ska växa. Och då för kärlek? Jo, kärleken till varandra. När vi läser Filipperbrevet så upplever vi det att Paulus, han undervisar om ditt och mitt förhållande med Gud. Ditt och mitt förhållande till situationerna runt omkring, och inte se allt för mycket på hur den gör och varför gör den på det viset och så vidare och så vidare. Utan istället vara koncentrerad om mig och om mitt förhållande med Jesus, och att jag, att kärleken, gemenskapen ska växa med mina bröder och systrar. Alltså vi är liksom, man kan dela upp. Det är väldigt intressant, mycket här i livet kan man dela upp i tre. Och så är det också med vårt kristenliv, det kan vi dela upp i tre. Det handlar om först och främst dig och mig. Alltså om mig och Jesus. Det har du första delen. Den andra delen, det är jag och den kristna gemenskapen. Och den tredje delen är att gå ut och dela evangeliet med andra. Gör man bara någonting av de här tre så blir det liksom obalans i det hela. Men har man liksom med alla de här tre delarna, att vi går ut och berättar för andra om det underbara vi upplevt genom frälsningen i Jesus Kristus, så upplever vi oss tillfredsställda, vi upplever oss nöjda och vi uppfyller befallningen som Jesus gav till lärjungarna: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för alla. Amen. Och det andra är att du och jag, vi tillhör en gemenskap. Går vi inte i en gemenskap, eller har vi inte gemenskap med andra kristna, så blir vi väldigt ensamma och vi blir väldigt utsatta. och en massa tankar och idéer börjar surra och ta fart här. Och till slut så tappar man, kan man helt enkelt tappa frälsningen. Och att tillhöra en gemenskap behöver inte alltid betyda att just tillhöra en bestämd kyrka. Men att man har en gemenskap runt omkring sig av andra troende som är med på och hjälper en, kan svara en på frågor och som kan liksom ta del av saker och ting som du upplever Gud har gett till dig, och de delar med dig vad Gud har gett till dem, och så är ni med och bygger varandra. Men framförallt genom kyrkan eller församlingen så har ju Gud satt tjänstegåvor som finns där, som är till för att kunna hjälpa dig att växa i tron. Amen. Inte till att liksom bestämma hur du ska göra, men till att växa i tron. De tjänstegåvorna har Gud satt i församlingen för att vi ska växa. Och så har vi då den första delen som är också väldigt viktig, nämligen att du och jag bygger på vårt personliga förhållande med Jesus Kristus. Här i Filipperbrevet så talar Paulus just om det, att arbeta på vår frälsning. Att arbeta på sin frälsning är att bygga på förhållandet. Det gör man. Hur bygger man på sitt förhållande med Jesus? Jo, ett, man läser Bibeln. Två, man ber. Och tre, man vågar ta den tiden och stilla sig och just läsa och be ensam. Inte bara tillsammans med gemenskapen, men också i sin ensamhet. Läser Bibeln och ber till Gud. Jag säger, men han har inte tid att tala med mig. Jo, han har tid att tala med alla samtidigt. Amen. Han har all tid i världen. För att han har tid att tala med just dig. Och det är det tredje. När du liksom har kommit in i ordet och när du har börjat be, så vill han börja tala med dig. Ja, men jag har aldrig hört Guds stämma. Nej, men det behöver inte just vara att du hör en stämma. Jag har faktiskt gjort det vid något tillfälle. Det var pang. Väldigt klart och tydligt tilltal ifrån Gud. Men för det mesta så blir det liksom att du känner bara att när du läser Bibeln så begriper du plötsligt det du läser, och så bara, wow, sån är det, det hänger ihop. Det är liksom den heliga ande som bara vägleder oss igenom texten. Och ibland så kan det bara komma som en liten viskning till oss. Alltså, Gud är inte den som står och skriker i örat på oss eller hänger över oss, utan han kommer liksom som en gentleman och säger, du, det här kunde vi se på. Och du bara vet att det är han. Det är det som är konstigt ofta med Gud. Du blir inte liksom osäker. När djävulen kommer så blir du osäker. Var det Gud eller var det djävulen, eller vad var det här nu? Då liksom blir det bara total förvirring. För han sprider förvirring runt sig oavsett om han försöker göra sig till ljusets ängel som Bibeln talar om, så sprider han ändå förvirring, och du vill känna dig förvirrad om du har hört honom. Men när Gud talar till oss så finns inte den här förvirringen. Och ibland så kommer det som en viskning, ibland kan det bli som ett högt tilltal. Och ju mer vi tränar och ju mer vi blir vana vid att höra Gud, ju mer naturligt vill det också bli för oss. Amen. Så vi växer i vårt personliga förhållande. Ständigt ska växa. Bli rik på insikt och urskiljning. Alltså inte bara att vår kärlek ska växa. Det kan man också säga att vår gemenskap med andra troende ska öka. Att vi kan umgås, lära oss umgås med andra människor på ett naturligt sätt. Men också bli rika på insikt och förståelse och urskiljning. Varför? Jo, så att vi kan avgöra vad som är väsentligt. Vad som är viktigt. Att vi liksom inte springer åt alla håll och kanter. Liksom. Det ska jag göra nu. Är det så man ska göra? Eller, oj, nu är det visst så här man ska göra. Och så liksom hoppa hoppar man liksom runt omkring beroende på vad den personen säger eller vad en annan person säger. Och så upplever man, ja men Gud har sagt att jag ska gå på den här bibelskolan. Men vad tycker du? Vad tycker du? Och så säger den här, jag vet inte om det passar för dig. Det funkar ju bra ändå sånt som du har det. Eller någon annan säger, ja men det är klart du ska göra. Och så säger en tredje, ja men du passar inte in i det miljöet. Och så vidare och så vidare och så vidare. Gå inte och fråga. Just istället så säger ju just här Paulus att vi ska bli så rika på insikt och att vi kan avgöra vad som är väsentligt. Har Gud nu sagt att jag ska gå på den bibelskolan, då bryr jag mig inte om vad de människorna säger runt omkring, utan då gör jag det som jag upplever Gud har lagt på mitt hjärta. Och blir det fel? Oops, det blev visst fel. Ja, men då säger man bara, ja, men det var ju ändå bra att gå den bibelskolan. Alltså det är inte onyttigt att gå en bibelskola ändå, eller hur? Men ibland kan det vara så att vi får en dröm, vi får en längtan till att göra någonting. Och det kan vara på det sättet som Gud faktiskt leder oss på. Vi får en väldig längtan till att göra någonting. Och det är processen när Gud lär oss att liksom komma närmare oss. Han kliver liksom bara inte in i vårt liv och börjar domdera och bestämma vad vi ska göra. Utan han kommer och han ger oss drömmar. Han ger oss visioner. Vi ger oss en längtan till att göra någonting alldeles speciellt. Och vi kan liksom inte komma bort ifrån det. Och i och med att den längtan ligger där så är den liksom från Gud. Liksom, jag vill faktiskt gå den där bibelskolan. Eller, varför? Du kanske bara tänker på ett speciellt land. Hela tiden så kommer det här landet till dig. Och du börjar ta reda på en massa saker om det här landet. Och så plötsligt så känner du bara, nej men halleluja, jag ska resa dit som missionär. Och så bara lägger sig allting till rätta så att du kan göra det. Det behöver inte vara liksom jättehäftiga uppenbarelser du ska ha. Snarare tvärtom. Vi ska inte söka efter stora uppenbarelser och manifestationer. För den som älskar uppenbarelser och häftiga manifestationer, det är faktiskt den motsatta sidan. Djävulen, han älskar att göra häftiga, spektakulära saker som får oss liksom att tappa andan. Bara se på tv förresten. Det är mycket som händer där som bara tappar andan. Men vad har det för innebörd? Halleluja. Gud, han jobbar oftast väldigt stilla och försiktigt med oss. Och med väldigt respekt. För han har skapat dig och mig med en fri vilja. Därför har han väldigt respekt för den fria viljan som han har skapat oss med. Och han låter alltid oss själva bestämma hur långt vi vill gå med honom. Och därför är det så viktigt att vi tar vara på de här tre punkterna. Att det är, nummer ett är att vi liksom har gemenskapen med Gud just genom vår bibelläsning, genom vår bön, och att vi vågar liksom stilla oss och lyssna efter. Att vi inte liksom bara läser, nu har jag läst ett kapitel och nu ber vi, fader vår, bam, och så springer man vidare. Då ger man liksom Gud ingen tid att tala till oss. Utan nu kan man bara lugna sig, sätta sig ner, läsa Guds ord, ber en stund. Och det behöver inte vara, det ska vara en timme. Nej, börja med 10-20 minuter som känns behagligt för dig. När du liksom kommer in i en rytm sen så kommer den här rytmen automatiskt växa till i tid. För det känns behagligt och det känns nästan konstigt om man inte får den starten på dagen. Som till exempel jag känner mig liksom helt utanför om inte jag har fått ta min lilla stund på morgon där och läsa Bibeln och läsa och vara lite helt för mig själv innan familjen har vaknat. Och andra familjemedlemmar, de trivs bättre av att faktiskt göra det på kvällen innan de går och lägger sig. Och upplever liksom att de inte kan riktigt sova förrän de har fått läsa Bibeln och be en stund och stilla sig för Herren. Och det får vi ha respekt för. Ingen säger att det är absolut rätt på morgonen eller att det är absolut rätt på kvällen. Någon tycker liksom, ja men jag använder lunchrasten till det. Ja, men det är ingen som säger att det är fel och ingen som säger att det är rätt heller. Halleluja! Det är rätt alla tre. Oavsett om du tar det först på dagen, mitt på dagen eller om du tar det slutet på dagen. Det viktigaste är ju faktiskt att vi får den där lilla stilla stunden med Gud varje dag. För att den är med på att bygga dig och mig och bygga dig, ditt och mitt kristenliv så det blir starkt. Amen. Och att för det andra, att vi verkligen bygger gemenskap med andra troende. Och det är en väldigt stor hjälp att vi blir med i en liten församling eller en kyrka och träffar regelbundet andra troende genom just en församling. Det är just ett bra grundställe till att lära känna andra troende. Amen. Och så ska du veta det, så fort du blir involverad med andra människor i ett sammanhang så är alla andra människor lika fullständigt ofullständiga som du är, även om du är fullkommen, så är alla andra det. Så att det vill alltid vara lite konflikter och så vidare, men så är det i alla gemenskaper. Så att det är bara att vara överseende och som Paulus säger, låt er kärlek till varandra växa. Och vi kan också läsa i Jakobs brev att där det är mycket kärlek över döljer den också en del synd och alltså misstag och så vidare som människor begår. Människor är människor, men Gud har satt oss till att ha umgänge, att umgås med varandra. Och framförallt för det tredje, att gå ut och dela evangeliet med varandra, men också att dela evangeliet för dem som ännu inte har tagit del av det. Och nu ser jag att min programtid faktiskt springer ifrån mig innan jag har kommit till mitt favoritkapitel. Men vi tar det i nästa program. Så om du liksom väntade på att få höra det så måste du bara vänta till nästa program som kommer nästa vecka och på samma tid och samma kanal igen. Så jag hälsar dig hjärtligt välkommen till nästa program och fram till dess så önskar jag dig Guds rika välsignelse och på gensyn.
Ja, tack ska du ha igen för att du har satt på. Ja, jag vill sätta som överskrift på detta programmet. Herren ser och vet allt. Och Jesus, du ska i din nåde låta mig få dela tankar du har gett mig utifrån detta verset som jag nu ska läsa. Låt det bli levande vid den helige ånd som du har gett mig. Jag ber om det. Tack Jesus för att du hör bön. Amen. Det står i salme, eller saltersalmen som de säger i Sverige, salme 139 och vers 16. Som foster så dina ögne mig, och i din bok var de alla skrevet ned de dagar som var fastsatt for meg, før en eneste en av dem var kommet. Alvorlige vers. Sanne vers. Gud har rede på alt. Men hva minner det en om når man leser sånt? Ja, det minner oss om den synd og den feil som hele tiden pågår. Stort sett over hele verden. Mennesker som blir avlivet i mors liv. Her står det at Herren, Jesus, Gud, eller den hellige ånd, har visst om alt sammen før vedkommende ble født. Mens det enda var et foster. Hva vil det si? At det er et massemord som skjer over hele verden. Jeg sier ikke dette på noen måte for å såre kvinner eller menn som har gjort sånne av. Fått en sånn innstilling at de vil sette et stopp på et liv. For de fleste har vel gjort det i uforstand og ikke tenkt over hva er det vi holder på med. Og jeg vil også si det til deg som kanskje har bært på mye sorg og fortvilelse på grunn av at dette har hendt. Jesus tilgir deg. Du ber han om det. Du har tatt dette besluttet. Men her har jeg lest i sannhetens bok, som er Bibelen, som er ført hit ned til verden som et mirakel. Ved at han ifra første stund av sendte sitt ord, og det ble skrevet og skrevet og skrevet ned alt det Herren vil si til oss. Og dette er en av ordene som ble talt, faktisk talt, i midten av den tiden ifra skapelsen sett ut ifra Bibelen og til i dag, som trent var på den tid da kong David var her. Og jeg velger å tro på Bibelen, at den er sann. Hvordan alt har blitt til og hvordan det har skjedd sånn og sånn, vet ikke jeg. Det er de som mener seg å vite mye om det. Men jeg velger å tro Guds ord, for det er sannheten. Det har gjort meg glad i livet. Det har gjort meg trygg. At jeg har valgt å tro på Guds ord. Kjære venn. Jeg bare nesten tar fram nettopp dette verset for at du skal forstå at alt er registrert hos Gud. Enten det er godt eller ondt. Jeg må jo bare si det. For vi som har hørt ordet og har tatt imot det og bedt om å få lov å være hans barn. Vi har noe å virkelig glede oss over. At det er aldri en dag Gud kutter oss ut eller ikke vil ha noe med oss å gjøre. Nei. Han vil være med oss alle dager. Han ser alle dager. Hva forteller også dette? Jo, det forteller jeg for meg at jeg mange ganger vi har mye å be om tilgivelse for. Det er mange ganger som vi må si til Jesus, tilgi meg. Jeg har gjort feil. Men allikevel, min venn, hvilket håp og hvilken trygghet at Jesus ser alt, og han er en rettferdig Gud. Og ikke minst da dette bibelverset som sier at den som søker meg skal finne meg. Derfor er det ingen unnskyldning. For den som har hørt ordet og at vi da er frimodige og forkynner det og sier det fram. Vi må stå for sannheten. Jeg hadde aldri trodd, bare for Nå har jo jeg hatt sendinger i mange år. Men si om jeg skal gå så langt tilbake da som 20-25 år, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få den nåden ifra Gud, kunne bringe Guds ord og sannheten ut ved min munn over en så stor mengde av mennesker som jeg gjør. All ære til Jesus. Alt er nåde. For jeg, kan jeg fortelle deg, jeg har virkelig fattet og forstått det ordet som det står. Den som ingenting er, den utvelger Gud seg. Har du sett meg da jeg var en skolegutt, eller i oppveksten, så hadde kanskje gjort du som de andre. Du hadde skrattet og ledd av meg. De gjorde det på skolen. Jeg kunne hverken lese eller skrive. Og jeg følte meg så utenfor at jeg hadde mye smerte og forkastelse innom meg. Men hva har jeg fått oppleve? Jesu frelse, hans befrielse, hans redning. Jeg tror på ham. Jeg setter min lit til ham. Og så har dette store mirakel skjedd. All ære til Jesus, sier jeg i all ydmykhet igjen og igjen. Og jeg har fått sett av nåde mange mennesker som har både blitt helbredet og satt fri ifra nettopp disse tingene som er forkastelse og selvforakt. Og mye nederlag og smerte på grunn av at jeg arbeider med sjelesorg og ber for mennesker som kjenner seg utrangert, for å si det sånn. Kjære venn, jeg vil si det til deg som ser på eller hører på. Har du behov for å samtale med noen, så er du varmt velkommen til å ringe til meg. Eller å sette deg ned og skrive et brev, et mail eller hva du vil. Du finner jo adressen min på min hjemmeside, som du ser på skjermen. Jeg vil absolutt hjelpe deg så langt jeg kan. Jesus, velsign seerne. La de få lov å møte deg i fullstendig hjelp, nåde og befrielse. Jeg ber om det. Og jeg ber om at de må få en fortsettelse av dagen eller kvelden på en underbar god måte i Jesu navn. Amen.